Ja, men jag shoppar faktiskt nästan alla mina kläder och skor second hand nu för tiden. Det är så himla smidigt, för det finns ju så många bra företag där man kan hitta faktiskt både fina märken och de stora kedjorna till väldigt bra priser. Så det är mitt sparhack faktiskt. Och sen när man har tröttnat på någon klänning eller några skor, då kan man ju få pengarna tillbaka och, eller shoppa annat helt enkelt. Så det tycker jag är väldigt smart. Och det känns ju också bra för miljön att vara med i en cirkulär ekonomi. Du då, ja. Anders, har du några smarta tips?
Jag kör inte så mycket kläder. Men däremot verktyg, till exempel hyrt olika maskiner och sånt där. Av, dels så finns det ju stora uthyrningsfirmor, men av andra privatpersoner som inte behöver sin vedklyv precis just då, så finns det ju så här förmedlingstjänster. Så att sånt där har jag gjort. Det är hur bra som helst. Då behöver man inte ha allting.
Nej, det känns som att man behöver bo väldigt stort om man ska ha vedkliv och massa andra verktyg också.
Ja, då behöver man ha mycket. Nej, så att om många har lite var så funkar det rätt bra.
Ja, det är supersmart. Då säger vi välkommen till Nordeas podd Sparpepp med mig Erika Papagiannopoulou och vår sparekonom Anders Stenkrona.
Hej.
Och i det här avsnittet så kommer vi prata delningsekonomi och vad det innebär. Och du kommer även få koll på ett nytt begrepp, och idag är det begreppet bankkris.
Jajamän, det ska bli så spännande.
Ja, det tycker jag också. Och dagens gäst är Klara Bergqvist som är vd på Go More Sverige.
Tack så jättemycket.
Välkommen hit, Klara. Och det är alltså en plattform för bildelning, privat biluthyrning och leasing.
Det stämmer bra.
Stämmer det bra? Mm. Ja. Men om vi ska börja med det här begreppet delningsekonomi. Vad är det för någonting egentligen?
Jo, men det är ju ett sätt att få användning av sina resurser på lite smartare, skulle jag vilja säga. Och framförallt så handlar det ju att delas om saker, kanske hela tiden, men ibland, lik ni också var inne på här i början. Så det, på så sätt så kan vi få använda de resurser som finns lite smartare och också lite mer ekonomiskt. Och sen sparar vi också extremt mycket på att vi slipper producera nya resurser eller fler resurser.
Ja, det låter ju väldigt bra. Men om man tänker då svenskens generella inställning till bildelning.
Den har väl förändrats lite över tid, skulle jag säga. Och också faktiskt vad man vet vad det är. Jag har jobbat på GoMore nu i 6,5 år. Och när jag började och pratade om bildelning så trodde nog de flesta att jag jobbar med bildelar. Och inte att jag faktiskt jobbar med att man kan dela
bilen och ger ut sakerna. Exakt. Behöver en broms.
Ja, exakt. Men nu på senare år så tycker jag att fler och fler faktiskt vet vad det är. Och man också har liksom välkomnat det till sig. För vår del så är det ju privatpersoner som delar sina bilar, så där är ju bildelningen peer-to-peer, att man delar när man själv inte använder bilen. Men annars så finns det även aktörer där bildelning är mer free-floating och där man delas om bilarna hela tiden.
Mm-hmm. Ja, spännande. Men om du skulle berätta om fördelarna då, både rent ekonomiskt och miljömässigt?
Alltså delas vi på de bilarna som finns, då kan vi ju faktiskt halvera, eller det är ju det vi försöker få till, att halvera antalet bilar på våra gator. Så på så sätt så kan vi ju få färre gator på bilarna och vi kan göra roligare saker av vår gatumark. Och samtidigt som när vi då delas på bilarna får vi tillgång till bil lite billigare. Har du en bil så kan du hyra ut den och på så sätt faktiskt minska dina bilkostnader. Men du kan också när du inte har bil hitta en bil som står parkerad nära dig eller kanske också till och med din granne som hyr ut bilen. Och på så sätt så får du bilar nära dig och får tillgång till dem väldigt enkelt, smidigt och lite billigare än om man jämför med traditionell biluthyrning.
Men det är som ett Airbnb för bilar.
Exakt.
Ja, så att individerna äger sina egna bilar men kan hyra ut den då genom den här poolen.
Ja, precis. Så man lägger upp sin bil om man har en bil, vilket många i Sverige i dagsläget har. Och använder man inte den hela tiden så kan man då gratis och enkelt lägga upp den via vår app och plattform. Och så bestämmer du själv egentligen vad det ska kosta när någon bokar bilen, vem som bokar bilen och hur länge. Så att det är väldigt liksom upp till dig som bilägare att styra vem får köra min bil. Men vi som plattform finns till då för försäkringen och göra allting så att det känns tryggt och enkelt och smidigt.
Hur många användare är det då?
I Sverige så är vi närmar oss 200 000 registrerade användare. Men GoMore är också ett bolag som finns på flera marknader. Så totalt sett så har vi faktiskt 3,5 miljoner användare fördelat på 6 marknader.
Ja,
jag tänker vad du sa där med avtal och grejer. För det är ju skönt så länge ingenting går sönder och alla är glada. Mm. Då funkar det, då är alla glada. Men om någonting går sönder, vilket det förr eller senare kommer att hända. Hur gör man? Vem är ansvarig för vad?
Vi har ju som krav att du som bilägare ska ha en försäkring, alltså som alla bilar ska ha, en trafikförsäkring och en halvförsäkring. Men sen lägger vi på i hyresperioderna då, när du hyr ut din bil, så lägger vi en försäkring som ett liksom lock ovanpå din befintliga försäkring.
Just vanlig försäkring gäller ju kanske inte om man hyr ut den.
Nej, precis. Ja. Så att därför så är det ju bra att gå via oss om man ska dela sin bil, för då har du tryggheten som bilägare att du får en försäkring. Och lika så som hyrestagare kan du korrigera om du vill ha en självrisk eliminering eller reducering etc. Så att via vår plattform så får du ju möjlighet att dela din bil väldigt säkert och tryggt. Försäkringen är en part, men också att vi har digitala hyreskontrakt och vi tar bilder på bilarna etc. Så att vi finns ju till för att underlätta och ja, hjälpa så, människor ja. Att dela bil.
Sånt där kan ju vara lite krångligt att ha koll på själv annars.
Mm, absolut. Mm. Mm.
Men blir det alltså billigare att hyra via GoMore? För jag tänker en etablerad biluthyrningssajt som har all infrastruktur, blir det billigare än dem?
Det finns såklart vissa tillfällen vi kanske är lika eller dyrare beroende på vilken bil såklart du ska hyra. Men vi i genomsnitt så säger vi 30% billigare faktiskt än de stora bolagen.
Men varför tror du att den här delningsekonomin ökar då i samhället?
Dels så tror jag ju det ekonomiska läget just nu, att folk liksom vänder och vrider, ser efter billiga alternativ eller mer förmånliga alternativ. Men också en ökad klimatmedvetenhet. Man vill mer och mer göra gott både för sig själv, men sitt lokala område, men det stora hela och planeten. Så att det tror jag lite går hand i hand faktiskt. Det är i vart fall det vi ser och det vi hör när vi pratar med våra användare. Att antingen så har man hittat oss av ekonomiska aspekter, eller så känner man att man vill bidra och man vill vara del av det bättre helt enkelt.
Ja, det är verkligen någonting konkret som man gör för att hjälpa till. Men finns det några utmaningar som du ser?
Ja, men dels så är det ju ett nytt fenomen och vi jobbar ju framför allt på att förändra beteendet kring att äga och ha bil. I Sverige finns det extremt mycket bilar. Det finns större liksom plats för att ha parkerade bilar än att faktiskt bo, om man ser till liksom kvadratmeter per person.
Alltså om vi tänker att det är många som nu hyr ut, och det behöver inte vara bara bilar i det här fallet. Det kan vara borrar och skruvmejer. Vedklyvar. Bostäder för den delen. När blir det en business för den som håller på med det här? För den kan ju tänka att jag köper, om jag hyr ut allt jag äger med jämna mellanrum, till slut når jag väl en gräns där jag plötsligt måste betala skatt. Och hur ser det där ut?
Det är ju faktiskt lite olika fördelat, och skattefrågan är en viktig liksom del och faktiskt kanske ett hinder för många att komma igång. För att det finns inte riktigt några tydliga lagar och regler. Vi jobbar väldigt aktivt med att vi ska få till en skattereduktion likt Airbnb, eller hyra ut din bostad så får du hyra upp till ett visst belopp. Det finns inte i dagsläget för prylar eller för bilar på samma sätt, utan du ska själv deklarera för det, där vi som plattform förser dig med den informationen du behöver. Men det är ju upp till gemene man att göra rätt. Och i dagsläget så är det inte superlätt att göra rätt. Så det är ju någonting som vi verkligen jobbar aktivt med att förenkla. Men du har ju helt rätt att du ska ju skatta på det du tjänar. Men du ska liksom själv eller med vår hjälp ta reda på var och hur egentligen.
Just det. Och du sa det här med försäkring är en viktig grej. Finns det något annat avtal som måste liksom fixa? För jag vet inte hur komplicerat är det om någon annan lånar mina saker när saker går fel. Vad ingår mer i ett sånt här avtal?
Alltså det är egentligen upp till dig hur du delar och varför du delar. Men vi har ju gjort det tydligt med att det ska liksom finnas strukturer för det. Det ska finnas ett hyresavtal där du alltifrån med bilens sida då skriver in mätarställning, drivmedel, för att du också ska kunna få kompensation för det om någon kör mer än vad de egentligen får, eller om någon inte tankar upp bilen etc. Men annars så är ju allting ganska simpelt skulle jag vilja säga. Och det är många som tycker att det känns svårt och konstigt när man väl ska börja, men att sen det går ganska enkelt och många kommer igång väldigt, väldigt snabbt.
Men jag tänker om man är ute och kör och sen så händer det någonting med bilen, det blir någon repa eller någon skada eller någonting på bilen. Är det också någonting som man då kan få hjälp med, eller är det kanske svårt att bevisa, eller hur ska man ta någon bild innan?
Ja, precis, kan det bli en twist?
Ja,
liksom
precis.
Du tar ju bilder på bilen innan och efter, och där är det lite dig som hyrestagare att faktiskt gå igenom bilen. Finns det några befintliga skador, rapportera dem då när du hämtar bilen, för på så sätt så kan ju du aldrig hållas ansvarig om du har rapporterat att det finns skador när du hämtar bilen. Och där är ju liksom ett hyresavtal eller ett hyreskontrakt en viktig del att följa. Hoppar man över de stegen, man struntar i att ta bilder, man liksom bryr sig inte riktigt, då kan det ju bli så att vi kommer som plattform eller andra aktörer och säger, men det här vi ser på en förebild innan, det fanns inte, på en förebild efter så finns den. Så att då kommer du ju få betala en självrisk helt enkelt.
Ja, men det är ju bra. Men annars då, vad ser du i de starkaste trenderna inom just delningsekonomi?
Men jag skulle vilja säga att trenden är att fler och fler faktiskt börjar anamma det och se det som en del i sin vardag. Allt ifrån kläder till verktyg till bilar. Och det är ju super, super kul. Dels för oss som jobbar i det såklart, men också för planeten i stort. Och att vi liksom börjar måna om våra resurser på ett helt annat sätt än vad vi har gjort för några år sedan. Och det är det som krävs för att vi ska liksom hålla våra klimatutsläppmål och vi ska kunna bli bättre som land, men också som person. Och människor.
Om alla gör någonting litet så händer det kanske någonting. Det kan ge effekt.
Absolut.
Men du, Anders, på tal om effekt rent ekonomiskt då, hur stor effekt skulle det ha om fler börjar använda sig av delningsekonomi? Gör det någon skillnad i praktiken egentligen?
Ja, alltså, jo, jag tror det. Alltså, om man tänker sig delningsekonomi i stort, om man tar ett exempel som jag tror många kan relatera till som redan händer mycket, det är bostäder. Mm. Sen man köper en fjällstuga eller någonting. Och alltså om man kan gå upp flera stycken och köpa en fjällstuga, då kan ju fler köpa en fjällstuga om man köper en del av det. Mm. Och om man räknar med att man kan hyra ut den, ja, man kan inte belåna framtida hyresintäkter, men å andra sidan kan man ju ha med i sin egen kalkyl och säga, men då har vi ju råd. Och det kommer ju på något sätt öka, om man kan dela på att köpa en grej, så kommer antagligen efterfrågan att öka. Alltså plötsligt kan fler vara med och köpa och då kan ju faktiskt priserna gå upp. Mm. Så kan det ju bli. Så efterfrågan av nya fräscha bilar kan gå upp i och med att fler kommer kunna ha råd att ta del av en sån bil. Det kan mycket väl hända. Men ja, det gäller ju, det är svårt att säga att det skulle gälla till exempel för vedklyvar.
Mm. Det är din favorit.
Där tror jag inte det är så stor skillnad på vedklyvsmarknaden. Men bostäder, absolut. Och där ser du ju stora investerare som till exempel i New York eller London. De har ju köpt mängder med, alltså investerare köper mängder med bostäder just i avsikt att hyra ut. Mm. Och jag tror mycket av det i populära fjällområden är av det slaget också. Spännande att se hur det blir med bilar. Mm. Om det blir så att det blir en skjuts i själva bilförsäljningen, att fler har råd att köpa en större bil eller en finare bil just för att man delar på det och kan kanske tänka sig hyresintäkterna från det. Mm. Så att, ja, vi får se. Men att på bostäder har ju helt klart blivit så. Och på bilmarknaden kanske. På saker, jag tror inte det kommer att göra så stor skillnad. Eller vad tror du, Klara? Tror du att det blir någon effekt på marknaden som sådan för bilar?
Alltså jag tror ju att man kommer investera i bilar på ett helt annat sätt. Både när det kommer till privatpersonen som kanske tack vare att man kan dela bilen köper en hybridbil eller en elbil för att man liksom räknar igen lite av det man faktiskt ska lägga ut. Men sen tror jag också det kommer hända effekt när man ser till produktionen av bilar. Sett till de stora biltillverkarna så är ju bildelning absolut en del av deras liksom framtida business mer eller mindre. Både när det kommer till just faktiskt produktionen av bilar. Man förväntar att de bilar som produceras, de kommer köras mer av flera. Och då måste de ju på så sätt också hålla längre för att det är fler som kommer använda bilarna. I dagsläget så står ju de bilarna som läggs mycket pengar på och mycket tid på bara still. Och då behöver det inte vara så jättebra kvalitet. Men ska de användas och köras mycket, ja då är klart att då kräver det en helt annan del av de som faktiskt tillverkar bilarna. Så att jag tror ju kanske inte att det kommer liksom öka försäljningen. Vi vill ju halvera antalet bilar, men snarare att de som köper en bil gör smartare val och då kanske har råd att investera i något grönare och att det sätter lite krav på biltillverkarna.
Men jag tänker, där tänker jag nog helt rätt att det måste bli mycket högre kvalitet om den körs mycket, mycket mer. Mm. För jag tänker taxibilar körs ju väldigt mycket så de behöver ju serva oftare och det måste ju i så fall bli en följd av det här om de kör ut mycket. Mm. Så servas oftare och de har ju en skyhög försäkring, för de kör ju väldigt, väldigt mycket. Så det kommer antagligen också sätta spår i hur man i ägandet av en sån här gemensam bil. Så att det är intressant att se om kalkylen blir jättemycket billigare än en vanlig hyrbil i slutändan när man räknar med serviceökningen och service och försäkring. Så vi får se. Det blir intressant. Mm.
Men den vill jag också liksom, det jag tycker är det mäktigaste och det bästa med delningsekonomi och det vi också ser på vår plattform, det är ju faktiskt vad det gör för det sociala och det personliga. Mm. Även fast allt sker liksom digitalt och bilarna är nyckelfria eller de finns, ja men verktyg etc. finns i boxar framöver, så när man delar av en annan privatperson så händer det någonting socialt som är väldigt liksom imponerande och kul att se i en värld som annars är väldigt digital. För du får och du ser verkligen hur bilägare tycker att wow, nu har jag hyrt ut min bil och det är jättebra, att man får upp tron för liksom mänskligheten på ett sätt. Men också att man hjälps åt, att man liksom är inte bara en individ utan man är faktiskt flera som gör något gott tillsammans. Och det är ju verkligen något som vi, det är därför jag älskar att jobba med det här, för att man ser vad det faktiskt ger till mänskligheten och varje individ som hjälper till och känner att de gynnar sitt lokala och sitt område.
Mm. Har du något exempel som du skulle kunna dra från verkligheten? Någon sån här anekdot eller någonting?
Nej, men vi ser ju liksom hur folk verkligen rosar varandra efter en uthyrning om de har fått något litet extra. Vi har några bilägare som alltid slänger med lite bilgodis när man bokar en bil via dem, och det är klart att den får ju en bra rating ganska enkelt. Eller att man liksom får tillbaka bilen och den var renare än när man hyrde ut den, och det var ju helt otroligt. Så att det är de här små sakerna i vardagen som jag tror liksom bidrar till att man mår lite bättre.
Jag kan köpa det här med den sociala kontakten. Vi har ju hyrt ut vårt hus några gånger när vi varit ute på semester. Mm. Just för att det är bra ekonomiskt tillskott när man ska på semester och någon passar huset. Men det du sa om att det blir renare, att komma hem till ett renstädat hem efter semestern är ju fantastiskt. Ja. Men också att det blir en social kontakt. Det blir som, nästan som en ny vän, ja. Den här människan som man har hyrt ut. Den här familjen vid det här fallet. Mm. Så jag kan förstå det med den sociala aspekten också.
Det är bara positiva effekter.
Ja,
så länge det går bra.
Ja, så länge det går bra. Ja, precis. Ja, men i de flesta fallen kan jag tänka mig att det går bra i alla fall.
Ja, men det gör det. Och det tror jag också är ett bidragande faktor i att du hyr faktiskt av en person. Om jag hyr din bil så vill jag gärna liksom kunna stå rak i ryggen när jag lämnar tillbaka den. Och då tänker man lite extra när man kör. Hyr man en hyrbil generellt sett med ingen självrisk, ja men din hyrbil, det är skitsamma. Men så ser vi absolut inte. Så vi har ju väldigt låg skadestatistik om man jämför med generella hyrbilar.
Anders, det är dags för dagens begrepp.
Ja, vad spännande.
Och det är bankkris.
Och det här är inte så närbesläktat med delningsekonomi. Nej. Men vi kanske kan få det att låta lite likadant.
Absolut.
Men jag har ju pratat om inflationen, var kom den ifrån? Och plötsligt är vi i en inflationsvärld som vi inte haft på decennier. Inflationen påverkar styrräntan. Och så förra gången jag pratade om styrräntan avslutade jag med att påpeka att det ledde till i alla fall till en liten bankkris i USA. Vad hände där? Så dagens begrepp är alltså bankkris. Och det enkla svaret är att de här bankerna som då gick under, var tre stycken, de hade helt enkelt för lite pengar.
Mm. Och när var det här? Så
det var
mars
2023. Mm. Hur kom det här sig att de hade för lite pengar? Varför blev det plötsligt ett problem? För så här har det inte varit. Mm. Ja, så här. Alltså, det finns ju en hel del regler för hur mycket pengar en bank behöver för att bedriva bankverksamhet. Så du ska ha så här mycket likviditet och så här mycket stabila tillgångar etc. Och vad banker då får göra är att de får ta vad vi sätter in på banken, de pengarna kan de låna ut. Och i själva verket var det så som händer att de investerar ju pengarna i någonting annat, till exempel statspapper. Och det finns också väldigt mycket regler för vad får du investera i, hur mycket får du investera i olika saker. Men statspapper är rätt så tryggt och det är likvitt, man kan sälja det direkt och så vidare. Problemet under väldigt lång tid har varit att när bankerna investerar i statspapper så säger de, här får vi ju ingen avkastning. Den är ju noll och ingenting, eller till och med minus. Då tittar de på statspapper med längre löptid, alltså 5-10 år bort. Så i praktiken är att de lånar ut pengar till staten så de får tillbaka om 10 år, typ så. Och det där värdepappret kan de ju sälja när de vill om de behöver pengarna omedelbart. Så i praktiken är det så här, jag stoppar in pengar på banken som jag kan ta ut när jag vill. De pengarna till stor del har investerats i långa statspapper. Så det är en liten mismatch i löptid kan man säga. Mm. Men det här brukar inte vara ett problem. Så vad hände här? Jo, då var det ju styrräntan gick upp hejdundrandes, va? Räntan gick upp järnet. När räntor går upp så går värdet av räntebärande papper ner. Och ju längre löptid du har på de här värdepapperna, desto mer går värdet ner. Så att de här långdaterade räntepapperna som bankerna hade för att liksom parkera pengarna någonstans och tjäna ränta, Värdet på dem föll ordentligt. Fuh. Då tänker bankerna så här, ja, det var ju tråkigt att värdet gick ner. Det gör inte så mycket, för vi ska ändå hålla dem till 10 år bort och då får vi tillbaka alla våra pengar. Så att om en 100-lapp är värd 90 spänn nu, det gör inte så mycket, för om 10 år kommer det tillbaka till 100 spänn och jag får ju ränta under tiden. Not a big problem, tänker de. Men om nu deras kunder plötsligt säger, men nu är räntan så hög, jag vill ta ut mina pengar för att investera i räntebärande papper. Eller jag vill ta ut pengar och investera i mitt eget bolag. Nu! Ja, då står ju då bankerna och säger, ja, vänta ett tag, vi har investerat i statspapper som vi då måste sälja till ett väldigt lågt pris. Och plötsligt har vi för lite pengar på banken. Först var en bank som heter Silvergate som det här drabbade. Och de genast gick och sålde allt de hade, stängde ner banken, alla kunder fick alla sina pengar. Efter 8 mars så kom Silicon Valley Bank och de försökte ju be sina aktieägare att säga så här, kan ni tillsätta lite pengar till vår bank, säger de till aktieägarna, för att just nu är det många som, de sa inte ens varför, de bara, vi behöver lite kapitalförstärkning. Och då blir ju aktieägarna lite skraja och framförallt bankkunderna skraja, så det blev en bankrun. Och det betyder att många kommer och säger, jag vill ta ut mina pengar nu ifall det inte finns några pengar där imorgon. Mm. Så Silicon Valley Bank råkar ut för en regelrätt bankrun. Mm. Många drar ut sina pengar, de måste sälja sina statspapper till ett väldigt lågt pris. Och då sitter de där och har för lite pengar och går helt enkelt i konken. Så Signature Bank klarar sig, men Silicon Valley Bank i konkurs. Och sen så var det 2 banker som också i rask takt fick liknande problem. Det var så Signature Bank och First Republic Bank, samma grej. Och då kliver Federal Reserve in, alltså centralbanken, och säger, right, nu gör vi så här. De här statspapperna ni har, som ni måste sälja till ett lågt pris, vilket gör att ni går i konkurs, de får ni pantsätta hos oss, centralbanken, så lånar vi ut pengar till er nu. De får alltså mer pengar för att låna ut dem än om de hade sålt dem. Det är vad som händer.
Okay. Mm.
Så då får ni låna ut dem till oss, så får ni pengar och sen så att ingen behöver vara rädd. Och då lyckas de lugna ner marknaden. Så det blev ingen global bankkris utav det här. Det lugnade ner sig. Det var ingen fler som hade börjat gå i konkurs. Och så här, phew. Men då kommer frågan, men var fick Federal Reserve alla sina pengar ifrån?
Precis. Mm.
Hur kunde de plötsligt börja betala ut massa pengar till de här bankerna? Var kommer pengarna ifrån? Vad är pengar för någonting? Det ska vi prata om i nästa avsnitt. Och jag kan inte bärga mig. Det blir så spännande.
Det blir nästa begrepp i nästa avsnitt.
Nästa begrepp är alltså, var kommer pengar ifrån?
Det är en mycket intressant fråga. Mm. Vi har ju Klara Bergqvist med oss här från GoMore Sverige. Du är vd där och du är dagens gäst. Och vi har ju pratat om delningsekonomi och hur det fungerar. Men jag tänker, vad skulle du vilja skicka med till lyssnaren?
Men jag tror ju att man ska börja liksom se till vad man har där hemma och vad kan jag göra mer av det. Jag tror delningsekonomi handlar mycket om det, att man ska våga och börja någonstans och komma igång och våga testa. Inte bara prata om att smart idé, inte för mig, utan snarare smart idé, jag vill testa.
Det låter mycket bra. Du då, Anders, vad skulle du vilja skicka med till lyssnaren?
Jag tycker det låter jättebra. Jag tycker om det här med att dela med sig sina saker. Och jag har testat det några gånger. Mm. Och både att vara den som lånar och den som lånar ut mot pengar. Jag tycker det är fantastiskt. För mig har det funkat jättebra. Än så länge.
Ja, men precis. Men det finns många möjligheter att låna eller hyra saker av andra istället för att köpa nytt helt enkelt. Och det är inte bara bättre för miljön utan också extra förmånligt för den egna ekonomin. Mm. Och det är precis vad delningsekonomi handlar om. Att dela med andra och på så sätt leva mer hållbart. Det kanske är någonting som även våra lyssnare kan inspireras av och testa.
Absolut, det hoppas vi verkligen.
Vi säger tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Då får ni höra ett nytt begrepp med Anders. Jävlar. Det vill ni inte missa. Och en ny gäst har vi även i studion tillsammans med våran sparekonom Anders Stenkrona. Och kolla gärna in nordea.se och våra sociala medier för mer inspiration och tips. Och har du någon fråga eller något ämne som du vill att vi ska ta upp här i podden, då får ni gärna mejla till oss på sparpepp@nordea.se. Men då säger vi tack till Klara.
Tack så jättemycket.
Ja,
och superkul att vara här.
Jättekul att du var här. Och ha en fin dag i solen.
Detsamma till dig.
Ha det bra.
Tack, hej. Tack. Hej, hej.
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt.